Det här är Radio AF, Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1.
Klockan är 8 och du lyssnar på Reverb. I förra veckans program introducerade vi dig för den nystartade gruppen The New Yardbirds, som sedermera kommer att bli Led Zeppelin. I kvällens program fortsätter vi vår resa från rockens ärorika pannas till berömmelsens mörkaste baksidor.
Anybody seen the bridge? Please. Have you seen the bridge? Led Zeppelin, The Crunch. Du lyssnar på Reverb som idag har sitt andra program om Led Zeppelin. Vi inledde förra veckan och vi som sitter här i studion idag, det är Olof Stenström, Axel Wernbro och jag, Emil Westerlund. Själv var jag ju inte här förra veckan när vi spelade Led Zeppelins första fyra skivor, om jag inte helt fel.
Ja, precis. Ja, som Axel nämnde innan så började ju Led Zeppelin som The New Yardbirds och skulle avsluta några spelningar i Skandinavien. Så gick det så pass bra så de bestämde sig för att fortsätta och bildade därmed Led Zeppelin.
Precis, och fyra skivor senare så var de, om inte världens största, så åtminstone ett av världens tre största rockband, och världen låg väl mer eller mindre för deras fötter. De var kända för sin musik, de var kända för sitt vilda levande utanför arenorna, och ja, det var bara en väldigt, väldigt stor show och ingenting tycktes kunna stoppa dem.
Det här då gått ganska snabbt i slutet av 60-talet, va? Den första skivan kom 69, om jag inte helt fel.
Ja, precis. Och nu är vi väl framme på, vad är det, 61, 62 någonting?
Vi är precis 73.
73 menar jag ju såklart.
Och The Yardbirds var ju ett ganska renodlat bluesband. Men de utvecklades ju även musikaliskt från bluesen. Eller vad säger du, Axel?
Utan tvekan, och det märkte man ju mer och mer hur de blandade in flera olika genrer. Här hade vi ju något som är närmast liknar James Brown på denna låten The Crunch då. Så de blandade in mer och mer, och samtidigt skapade de en ny genre, det som skulle komma att bli heavy metal.
Precis, ja, något av Zeppelins starkaste kort var väl deras förmåga att kunna spela flera olika typer av genrer, som man hörde nu. Det här lät mer som James Brown. Vi kommer ju höra fler exempel på detta senare.
Mm, det här var ju från både den låten vi hörde precis och den vi ska höra nu, är från deras femte skiva Houses of the Holy. Och ja, de hade redan, deras kanske viktigaste bidrag till musikhistorien var ju att de uppfann heavy metal. Som någon sa, utan Led Zeppelin hade heavy metal inte funnits, och om den hade funnits så hade den sugit.
Hey lady, got the love I need. Maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. We'll be right back.
the Hills and Far Away av Led Zeppelin. Och den här låten är också från deras femte skiva Houses of the Holy. Vi har ju Led Zeppelin special här i studion. Vad kan man säga om den här skivan som kom 1973?
Det hade ju ett synnerligen tufft uppdrag att följa upp Led Zeppelin 4 som redan då var lite av en klassiker. Och man kan säga att det fick väl inte samma recensioner, men har på senare tid ändå lyfts fram och som ett av deras bästa album.
Ja, precis. Längre låtar, mer så här experimentellt ljud kan man väl säga. Och omslaget som är, det är några typ nakna barn som kryper och går fram över något landskap, förbjöds bland annat i bibelbältet i USA och i Spanien.
De hade ju också med den här Houses of Holy väldigt okonventionella experiment musikaliskt kan man väl säga. Vi hörde ju The Crunch i början som låter som James Brown, som var någonting de hade spelat live bara innan, och sen hade de ju en reggae-låt på skivan också till exempel. Och det var ju inte alla som gillade så här mycket experiment, men de kände att de kunde ta sig friheten helt enkelt.
Ja, precis. När de, efter de släppt skivan så gav de sig även ut på en turné i USA med utsålda stadion, där de bland annat filmade en av sina konserter i Madison Square Garden. Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1.
Zeppelin, Bruner Eier, och innan den hörde vi Led Zeppelin också med Jamaica, som ju var från skivan vi pratade om innan, Houses of the Holy, och den här senaste låten var ju då från deras nästa skiva, Fiscal Graffiti.
Precis, kom 75, två år senare, och däremellan hade de väl lite, körde lite paus. De startade nämligen sitt eget skivbolag, Swansong Records, va?
Absolut, och det här var ju då den första skivan som gavs ut på det skivbolaget, eller deras första skiva som skjuts på skivbolaget.
Ja, yeah, precis. Det var väl ett band som heter Bad Religion, tror jag, som hade gett ut en annan skiva före dem också, som var den första skivan som gavs ut på deras eget skivbolag. Men som jag sa också, till turnén för Houses of the Holy så hade de tre spelningar i New York på Madison Square Garden. Och de filmades och kom senare att ges ut som konsertfilm och även släppas som en skiva. Jag tror många har hört om just Song Remains the Same-skivan. Det med alla kända låtarna som... vad heter nu?
Ja, det är de många kända låtar helt enkelt.
Ja, precis. Alla deras största låtar verkligen.
Och från skivan Fiscal Graffiti kom ju den här senaste låten. Det var ju en skiva som blev lite mer hyllad, kan man väl säga.
Ja, precis. Det är ju den som är deras efterlämnad till musikhistorien. Det här som är deras många mer speciella låtar finns. Det kanske inte den skivan som slått igenom störst, men det är kanske deras absolut viktigaste skiva, där de har en bra kombination av alla sina genrer. Och det här visar, om man säger en skiva i Led Zeppelin, ja, då är det antagligen Fiscal Graffiti.
Det var ju också en dubbelskiva, till skillnad från deras tidigare skivor.
Ja, precis. De hade väl egentligen en och en halv skivas material nyinspelat. Och sen så kände de att de ville släppa den här halva skivan också. Så därför tog de en himla massa gammalt outgivet material och satte ihop en till skiva.
Och från den skivan hör vi The Rover.
Oh,
Människor med problem för människor med problem.
Fredagar klockan 6.
Med oss, Mattias Erasmus,
Anna Wallsten,
Jonathan Lindberg och Jan Olsson.
Radio Tallinn. Fredagar klockan 6.
What up y'all, this is J-Ro right here on Notion Blend.
Yo, det här är Kors, och ni lyssnar på mycket mer, kom igen.
Yo, det här är Nack, du lyssnar på Radio AF.
Hey, it's Talib Kweli, you're checking out Radio AF.
What's up y'all, this is Brother Ali and you're listening to Notion Blend.
Well, I like to know it, I got the notion, cause we're number one.
Varje fredag klockan 7.
What it do, this your boy Stickman, holding it down with Notion Blend. You heard?
Now I'ma say this one time,
I'm all about the beats and the lyrics.
Kvällens program. En sekt med bas i Lund har under ett par års tid spridit sig som en löpeld genom världen. Genom dans och trams fångar de upp vilsna ungdomar och hjärntvättar dem med basgångar och meningslösheter. Vad händer egentligen bakom ridåerna inom den slutna gemenskapen? Vi har träffat Annika, en avhoppare från sekten som vittnar om en mörk vardag för de medlemmar som inte ställer upp på pastorns livsfilosofi.
Det var bara trams och elektro. Jag orkar inte.
Pastor Wiberg, varje fredag 20.00 på Radio AF.
Radio AF 99,1 och 91,1.
Du lyssnar på Reverb som idag ger dig den andra delen i sin Led Zeppelin Odyssé.
Be where I have been.
Kashmir av Led Zeppelin, och du lyssnar på Reverb som idag har andra delen i vår lilla miniserie om Led Zeppelin. Och den här låten kommer från skivan Physical Graffiti från 1975 som vi nämnde tidigare, som många menar är ett av deras ett av deras bästa album. Och den här låten den har ju också fått väldigt mycket hyllningar, en väldigt ambitiös lång låt som visar på, vi har tidigare hört deras influenser från blues och från engelsk folkmusik, men det här visar ju tydligt på deras influenser från världsmusik, kan man väl säga. Det är ju mycket arabiska element i låten, kan man väl säga. Och ja, den heter mycket riktigt Kashmir.
Absolut, och det är framförallt bandmedlemmarna håller ju fram den som deras definitiva låt, och det är väl den som vann över många musikkritiker, där Led Zeppelin verkligen gjorde någonting som var deras eget och inte bara bluesinspirerat.
Och inte bara inspirerat rent rytmiskt utan även eller melodiöst utan även rytmiskt, bland annat William Burroughs, beatförfattaren, har skrivit om den här låten att att just det här repetitiva riffet är någonting som påminner honom om de gamla marokkanska sångerna som försöker sätta publiken i trans genom upprepande. Och det kan vara lite intressant att nämna om låten också att den heter Kashmir, men de hade aldrig varit där, utan den handlar om en bilresa de gjorde i öknen i södra Marokko. Och jag vet inte riktigt varför den heter Kashmir, men om man lyssnar på texten så handlar det väldigt mycket om ett intryck av den här resan, att vara på väg och att inte komma fram. Och det kan ju på sätt och vis också på något sätt vara en symbol för vad Led Zeppelin höll på med. Det handlade aldrig liksom om att komma till ett mål, utan att ständigt söka nya vägar i sin musik.
Precis. Kanske värt att ta någon kort sammanfattning så här halvvägs in i programmet. I förra programmet började vi ju snacka lite New Yardbirds, och idag började vi med Houses of the Holy. Körde tre låtar därifrån, bland annat Over the Hills and Far Away, och den här senaste låten Kashmir var från deras sjätte skiva, blir det va?
Ja, sjätte skiva, just det.
Från 75, Physical Graffiti.
Och nu kan man väl säga att problemen verkligen började för bandet. De hade ju alltid levt ganska hårt liv vid sidan av musiken, men nu var det även andra saker som skulle börja gå fel för dem.
Precis, det startade ju redan innan deras USA-turné för att stödja skivan, när Plant var på råd och så hamnade i en bilolycka som han bröt ett ben, och hans hustru blev ännu mer illa däran och omkom nästan, och de blev tvungna att skjuta upp turnén, och det blev att de istället började arbeta på nästa skiva som då kommer heta Presence, som vi kommer nu få ett smakprov ifrån. Och det kan väl säga så här allmänt om skivan att den fick inte riktigt samma mottagande som de föregående skivorna, och man kan väl se starten på en nedåtgående trend.
Everybody's on the road. for mig.
Nobody's Fault But Mine av Led Zeppelin från skivan Presence som släpptes 1976. Och Axel sa ju tidigare att den fick ett ljumt mottagande, och man kan väl säga att det är lite av en bortglömd skiva i deras diskografi. Den spelades in ganska hastigt i Tyskland, har jag för mig, i november året innan, och den präglas väldigt mycket av just den här bilolyckan i Grekland, där inte bara Robert Plant blev allvarligt skadad, utan även egentligen hans fru och hans familj satt i bilen också, och Jimmy Page fru. Så de var väldigt de var tvungna att avbryta turnén, och de var inte säkert att de skulle överleva det här, så att de befann sig i psykiskt ganska bräckligt tillstånd, och det är väldigt mycket känsla, kan man väl säga, i den här skivan, och det är väl det som har lyfts fram i senare kritik av den. Men man kan väl på sätt och vis också se det här lite som deras sista triumf innan saker och ting skulle gå riktigt mycket ut för.
Ja, saker och ting, som Emil sa, började ju faktiskt gå mer och mer ut för bandet. Knark kom väl mer och mer in i bilden, kan jag tänka mig. Det hade du väl gjort till viss del innan, men det började bli ett problem stundtals.
De hade ju tryckt, jag tror jag läste det här med att det här med droger, det fanns alltid bland rockmusiker, men de gjorde en art av det, eller de gjorde en konst av det här med att leva vilt vid sidan av. Och de var ju kända för att, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det finns en sån här okult brittisk satanist vars filosofi de gick efter, att man bara skulle göra det man kände hela tiden och sen så inte tänka så mycket på följderna.
De odlar ju väldigt framgångsrikt myten av sig själva med att kasta ut tv-apparater och förstöra hotellsviter och så, men det är svårt att skilja sanningen från sägnen lite när det kommer till Led Zeppelin, om man säger så.
Det sägs att när de var spelade i Japan en gång så på en sån här minneskonsert för Hiroshima-katastrofen så gick de till ett sån här geisha-hus senare och drack samtliga geishor så pass mycket under bordet att de var tvungna att ta in ett helt nytt gäng geishor för att kunna fortsätta kappdricka med bandet. Det är bara en av många historier.
Ja, det kan ju inte vara alla band som klarar det. Men ett år efter den här bilolyckan ungefär så var ju bandet ute på vägarna igen och fortsatte turnera.
Precis, turnén 77 är ju känd av många anledningar. De spelar ju för den största publiken någonsin när det gäller en enstaka konsert. De spelar för 76 000 åskådare. De var även involverade i någon incident i Cincinnati där 10 000 biljettlösa fans försökte ta sig in på arenan och tumult uppstod. Då. Jag vill bara göra en liten avstickare här, för det här är ju samma arena då som The Who's ökända spelning utspelar sig, där 10 medlemmar i publiken dog när de var på väg in till arenan. Så det kan ju rikta lite ris mot arrangörerna där i Cincinnati. Men de har tydligen förbättrat sig sedan dess.
Ja, och sen så hade vi ju, var det Oakland-incidenten eller vad var det någonstans?
De hade ju en ökänd road manager som hette, lever han fortfarande?
Jag är lite osäker.
Men hans namn var Richard Cole i alla fall. Ska med det?
Ja.
Bra. Han var ökänd för att han var helt galen och han började tydligen bråka på någon oskyldig underhuggare som inte riktigt visste. Han hade typ blivit arg på någons son så här liksom, och sen så blev urat det här tumultet och de misshandlade honom riktigt rejält och var nära på att sticka ut hans ögon. Och det här blev ju stor polisuppdrag dagen efter och det blev väl klart nu om inte tidigare vad att saker och ting höll på att urata.
Precis, så här är det ju både Peter Grant, deras manager, och trummisen Bones och Bonham i farten. Och man tänker, är detta slutet? Men det skulle säga att turnén tog inte så riktigt slut förrän vi i New Orleans, där nyheterna om Plant Sorns död nådde dem.
We'll be right back.
Zeppelin Southbound Suarez från skivan In Through the Outdoor, som ju var Led Zeppelins åttonde skiva och också deras sista riktiga skiva, kan man säga. Den släpptes 1979, om jag inte har fel.
Det stämmer helt. Sen släppte de då Coda 1982, som bara innehåller tidig outgivet material, för att det skulle inträffa omständigheter som gjorde att det var omöjligt för Led Zeppelin att fortsätta.
Precis. 77 så dog ju Robert Plants son, och han var inte speciellt sugen på att fortsätta turnera efter det. Detta gjorde så att bandet drog sig tillbaks i ungefär ett år. Och efter det så började de spela in en ny skiva på Polar Studios i Stockholm faktiskt.
Precis, så det är ju då det som är In Through the Door, och de förberedde sig då för att stödja den med en turné och så vidare. Men i samband med de repeterar från det här så dog deras trummis John Bonham efter kvävning mer eller mindre, men det var ju...
Han hade ju vaknat på morgonen och druckit en halv liter vodka tydligen, och sen fortsatt under hela dagen.
Festat hårt in på natten också.
Jag vet inte om han hade festat eller om han bara drack, för de spelade in skivan som sagt. Men de la honom i framstupa sidoläge, trodde de, men det lyckades de tydligen inte med.
Nej, så 24 september 1980 så dog i alla fall John Bonham. Vilket är tråkigt, och i och med det så splittrades ju också Led Zeppelin.
Men ja, och det, man kan väl säga att de har inte återförenats efter det här. De har spelat ihop på till exempel Live Aid-konserten 85, Plant och Page. Men de har varit väldigt tydliga med det här att bandet, inte som till exempel The Who, som återförenats 100 gånger med, fast inte med de gamla medlemmarna, så har Led Zeppelin inte tyckt att det känns som Led Zeppelin längre, om de inte är samtliga medlemmar. Och det är väl på sätt och vis lite det som är deras intryck i musikvärlden, det här med att de ändå vill göra sin egen grej, och de släppte inte en best of skiva förrän sent 90-tal. Och det är bland annat det vi minns dem för. Och vi som har sänt idag, det är jag, Emil Westerlund, Olof Stenström och Axel Wernbro. Och här kommer Fool in the Rain, också från In Through the Outdoor.